Tack så mycket, Kjell. Det är härligt med sådana liksom korta vittnesbörd, tycker jag, om vad Gud talar till oss när vi läser Bibeln tillsammans. Och idag så kommer vi ju börja med att ha samtal också. Vi fikat vid ett par av borden, så blir det möjligt till bibelsamtal för dig som så önskar. Jag kommer vara i ett av borden och ja, kanske någon annan ledare som är i något annat bord. Men tanken är att vi ska försöka prata om det vi läser i Apostlagärningarna. Det känns spännande. Ska vi stå upp och be tillsammans? Tack Jesus att du är här. Och det känns alltid så spännande att få lyssna på ditt ord och få lyssna på dig, Gud. Vi ber att du ska tala nu genom den här predikan. Att du ska förbarma dig över mig. Att jag får förmedla någonting av liv från dig. Att du ska möta oss med din heliga ande och göra det du har tänkt i våra liv just nu. Låt oss få växa. Låt oss få utvecklas på det sätt som du vill. Vi ber om din nåd, Herre Jesus Kristus. Amen. Varsågod och sitt. Vi ska läsa ifrån Första Korinthierbrevet. Jag vill börja läsa från Andra Korinthierbrevet 12, vers 7-10. Men jag har ju redan gått ut med i veckobrevet lite vad temat för den här predikan är. För när jag är svag, då är jag stark. Låter ju som en liten motsättning kanske, men det är lite spännande med Guds rike. Det är ju paradoxernas rike. Så vi läser här ifrån Andra Korinthierbrevet 12, vers 7-10. Texten kommer på väggen. Och för att jag inte ska förhäva mig efter dessa väldiga uppenbarelser har jag fått en tagg i köttet, en ängel från Satan som ska slå mig så att jag inte förhäver mig. Tre gånger har jag bett Herren om att den ska lämna mig, men han svarade mig, min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig. Och därför glädjer jag mig över svaghet, misshandel, nöd, förföljelser och ångest för Kristi skull. För när jag är svag, då är jag stark. Ja, Paulus han talar här om att han har fått gå igenom en hel del svårigheter i sitt liv som han fick leva med. Och bland annat så talar han här om en tagg i köttet. Och jag måste faktiskt säga att jag har fått en liten tagg i köttet också här sista veckan. Inte alls på den nivån som Paulus har gjort. Men jag måste nu sitta på en sittkudde. Kanske för första gången i livet för att kunna hantera, speciellt när jag åker bil, för att det var nämligen så att i veckan så var det en ganska dramatisk händelse för mig i alla fall. Min fot och mitt ben svullnade upp väldigt snabbt och jag kände att jag blev väldigt orolig att jag hade fått någon blodpropp eller något sånt där, så att vi åkte till akuten och där fick jag vara ganska länge. De tyckte kanske att det fanns viktigare personer, och det var väl så att det fanns andra saker som var mer akuta, så jag fick vänta där ganska länge. Och då ville det sig inte bättre än att jag faktiskt svimmade och ramlade och slog i min svanskota. Så därför så har jag med mig den här sittkudden nu. Jag känner mig som en något äldre kanske, men någon gång ska man börja med sittkudde. Vi var på restaurang igår, jag och Jenny, och då var det lite, det kändes lite, jag tyckte synd om Jenny faktiskt att gå med mig som hade min sittkudde med mig på restaurangen där. Men hon får leva med en del hon också. Så kan det vara. Så vi vet, livet är oförutsägbart och allting kan hända. Men skämt åsido, jag tror att vi alla har gått igenom tuffa perioder, eller kanske är en tuff period i livet när det är saker som vi verkligen brottas med. Och jag har själv varit med om hur saker kan tynga på ett sätt som är jobbigt. Man har varit med om jobbiga saker. Och jag tänkte jag skulle dela lite personligt idag ifrån min uppväxttid när jag faktiskt flera gånger upplevde att jag blev mobbad i skolan. Det var ganska jobbigt. Det var både på mellanstadiet men också på gymnasiet. Och där på mellanstadiet kanske var lite mindre format, men det var jobbigt på gymnasiet när det var vuxna killar, några stycken som var ganska elaka mot mig. Det här var i den tiden när jag kom till tro, och jag tror att det kanske också spelade in att de tyckte att de ville sätta åt mig lite extra på grund av det. Och det var en del jobbiga, de var ganska elaka med det de sa, men det hände också faktiskt att de liksom var fysiska och tacklade mig liksom. Och ja, det var en jobbig upplevelse faktiskt att känna av det. Och det där gjorde mig ont att vara med om det. Och det är sådana jobbiga minnen. Gud har gett mig nåd att kunna förlåta de här grabbarna som gjorde det. Unga männen. Men det var ändå någonting som var väldigt jobbigt. Och någonting som jag har burit med mig genom livet på något sätt, den erfarenheten. Men Gud var nådig i det, så hjälpte han mig ändå. Och jag fick ändå, ja, men när jag sökte mig närmare Gud kände jag att han gav mig stöd och tröst. Jag klarade mig igenom den här tuffa perioden. Och jag var väldigt glad också om att ha funnit Jesus där. Så det var ju en tur att jag hade det som styrka. Men det var också en jobbig tid när jag var nykristen. Mina föräldrar var inte aktivt troende heller, och kyrkobesökare så där, och ingen annan i min släkt. Och de hade lite svårt med min förändring som jag gick igenom. Jag tyckte själv att det var väldigt positivt, och jag var väldigt glad att ha liksom funnit Jesus så där i en tid när det var mycket i livet som var lite skvalpigt. Men mina föräldrar var inte riktigt lika nöjda och glada. Så de försökte nästan övertala mig att jag skulle sluta gå i kyrkan. Och i alla fall göra det mycket mindre. Och de till och med bad en av mina fastrar att försöka övertala mig att jag skulle sluta med de här sakerna. Så där. Och det kändes lite jobbigt, det måste jag ärligt säga. Det var en tuff tid när man känner att de närmaste liksom inte riktigt förstår och respekterar där man själv går igenom. Men i det så upplevde jag ändå Guds nåd, att Gud mötte mig och gav mig ett stöd i de här tuffa situationerna när jag kände mig ensam och utlämnad. Och jag lärde mig att liksom lita på Gud, att ha honom som min förtröstan. Och det är ju en väldigt viktig lärdom, men också ganska tuff. Och inte enkel alltid att få gå i den skolan. Och det är väl lite det som den här texten handlar om, som Paulus talar om också här idag. Att han fick gå igenom på ett väldigt tufft sätt en process där han lärde sig att lita på Gud och vara beroende av Gud. För mig så var den här resan en helande process, och den pågår än idag. Men det jag också har liksom sakta fått lära mig att förtrösta mer och mer på Gud och ta emot hans helande, fått hjälp och nåd och förlåta de här människorna som har gjort mig illa, och liksom försöka jobba med de här bitarna. Där har Bibeln också varit viktig, med de fantastiska löften som finns om att Gud älskar mig för den jag är, och att jag har en villkorslös kärleksfull famn att falla i där. Vi lever i en värld som har skadats allvarligt av syndens konsekvenser på olika sätt. Och därför så händer det jobbiga saker. Många människor får gå igenom väldigt tuffa perioder i livet. Vi upplever ensamhet, allvarlig sjukdom, fattigdom, brist på olika sätt, utanförskap, mobbning som jag nämnde om här, psykisk ohälsa, olika former av beroenden som vi kan fastna i. Det är orättvisor, det är krig, det är brott emot oss, det är stress, det är trötthet som kan drabba. Vi kan uppleva att vi har dåligt självförtroende. Vi kan bli förföljda till och med på olika sätt. Och det här är bara några av de saker vi kan drabbas av i den här världen. Och det är inte så att svårigheterna automatiskt blir mindre när man blir en efterföljare till Jesus. Ibland är det faktiskt så att de blir större, och som jag fick uppleva där, att det kan bli en i den närmiljön kan det hända saker som man känner som är väldigt jobbiga. Och man kan bli förföljd som kristen till och med. Och många av oss här kämpar med olika utmaningar. Och det är en del av att vara människa i den här världen. Vissa av de här utmaningarna kan man påverka och kan kanske förändras direkt eller över tid. Men andra får man försöka att med Guds nåd och tröst och hjälp hantera. Och man kanske kan få hjälp av andra människor till viss del i det. Och ibland så handlar livet också om att klara av att lida sig igenom vissa svåra saker som kanske inte kan förändras. Och då handlar det mycket om att Guds tröst och Guds närvaro behöver få bli en central del i våra liv, så vi klarar av det och orkar med det. Och det kan få vara en viktig hjälp för oss i de här perioderna. Och det är en del av att det som vi har talat om nu har som ett tema under det här året, tillväxt för Guds rike. Det här är också en del av det, att vi kan växa i att hantera svårigheter på olika sätt. Men det hoppfulla för den som har tagit emot Jesus Kristus som sin Herre och frälsare och blivit räddad till evigt liv, det är att Gud har lovat oss en underbar himmelsk härlighet när vi kommer hem till honom, till himlen en dag. Då kommer allting bli underbart bra, är vi lovade i Bibeln. Och antagligen så blir det mycket, mycket bättre än vad vi någonsin kan tänka oss. Jag har lite svårt att och jag brukar fundera över himlen ibland. Jag tror att det är väldigt bra att göra det. Men jag tror att verkligheten i himlen, den överträffar våra vildaste positiva förväntningar på något sätt. Det är min tanke i alla fall. Så det finns ett underbart hopp, något att se fram emot. Och vi sjöng ju den här underbara sången förut. Jag har hört om en stad där det här beskrivs på ett fint sätt. Men jag ska inte våga mig på att sjunga här. Då blir inte Jenny glad, vet jag. Men jag kan citera den här sången i alla fall. Jag har hört om ett land utan tårar, utan sorg, utan nöd, utan strider. Och där ingen av sjukdom mer lider. Och en gång, tänk en gång, är jag där. Det är väl härligt att få se fram emot att få komma till himlen och få uppleva det här fantastiska. Och det här är ju någonting som beskrivs väldigt fint i Uppenbarelseboken också, och i andra nytestamentliga texter, hur det är i himlen. Men tillbaka till vårt sammanhang i andra Korintherbrevet 12 och Paulus nu. Jag vill säga det och vill poängtera verkligen att det här sammanhanget handlar inte om att förklara varje lidande, utan om hur Guds nåd möter oss i vår brist. Det är viktigt att säga det, för det kan lätt annars uppfattas som att det här kan bli någon slags förklaring till varför vi lider. Och det tror jag absolut inte att det är, utan det handlar mer om, och det är det Paulus trycker på också, hur Guds nåd möter oss i vår brist. Och här talar ju Paulus om en tagg i köttet. Och det här är ju en bild som används återkommande på något sätt, en plåga eller svaghet som Paulus bar med sig genom livet och som han verkar tycka är väldigt jobbig. Och det är egentligen, så kan man säga så här, att det är inte helt säkert att man kan uttala vad det här var för någonting. Det finns lite olika teorier. En del tror att det handlade om sjukdom, andra om förföljelse, andlig kamp eller annan svårighet. Men själva poängen i texten är inte vad det handlade om, utan att Paulus på något sätt blev ödmjuk genom att han inte fick en lösning på det här, och att han därför drogs närmare Gud och blev ännu mer beroende av Gud. Många tänker att det handlade kanske om någon sjukdomstillstånd som Paulus var i. Vi vet att han antagligen hade synproblem, för han skriver med stor text vid något tillfälle. Han skriver med egen hand, så många tolkar som att han kanske hade synproblem. Det är möjligt. Jag personligen tror kanske inte att det är det som Paulus talar om i den här texten. Jag tror snarare att det kanske handlade om motstånd från människor eller förföljelse, eller kanske en andlig attack på något sätt. Han talar här om en ängel från Satan. Det skulle ju kunna vara någon typ av andlig attack. Men det finns också kopplingar till den här bilden av en tagg i köttet som finns flera gånger omnämnt i Gamla testamentet. Och då handlar det om hur Israels folk blir förföljda av andra och får uppleva liksom motstånd från andra människor och så. Så att, det har vi flera exempel på, bland annat i fjärde Mosebok 33 och Josua 23, där det används på det sättet. Så det skulle kunna vara så att han kopplade på det sättet. Det skulle också kunna vara en moralisk frestelse, en inre kamp. Någonting som Paulus kämpar med, som vi alla gör på ett eller annat sätt. Men det viktiga i den här texten är inte vad det är, utan att Paulus, precis som du och jag, hade det väldigt jobbigt under en längre tid. Så taggen är ett sätt där Gud på något sätt drar Paulus till sig, låter Paulus få uppleva beroendet av honom. I alla fall är det så som Paulus förklarar det här. Och Guds svar till Paulus är: min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. Han upplever ett tilltal från Gud här, att Gud ger den förklaringen till honom när han våndas och kämpar. Och jag känner att jag vill göra det tydligt också att jag har stor respekt för det stora lidande som många av oss här går igenom och andra människor. Och jag vill på något sätt inte alls förringa det, utan att det är någonting som många av oss får gå igenom, som är jättejobbigt ibland. Och Bibeln ger på något sätt sällan några svar till det här lidandet, och det ser vi i det här läget också, utan snarare en väg till hjälp i lidandet genom att förtrösta ännu mer på Herren. Och där är Guds närvaro en väldigt viktig del, att han vill erbjuda oss tröst och styrka genom sin närvaro. Det är lite intressant att Paulus också säger att tre gånger har jag bett till Herren att den ska lämna mig. Jag vet inte hur ofta du ber om hjälp i dina situationer, men det verkar som för Paulus var det mycket att be tre gånger. Han verkar ha haft en stor tro på att det skulle hända saker. Och jag tror vår erfarenhet är att vi kanske har bett många gånger, mer än tre många gånger, för saker vi kämpar med. Men det här står ändå för en uthållighet i Paulus bön. Han är ärlig, han vill bli fri. Och det visar också att bön är inte en teoretisk övning, utan det är en verklig kamp också som vi behöver gå in i som kristna. Och det är ju, tänk att Paulus var så frustrerad över att han hade bett tre gånger. Det är en väldigt spännande bit i det hela faktiskt. Men Guds svar är: min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. Och det här blir liksom själva kärnan i det här sammanhanget. Här vänds perspektivet. Befrielse från lidande är inte alltid Guds svar. Istället erbjuds Guds närvaro och kraft. Nåden är inte en passiv röst, inte en passiv tröst, utan en aktiv kraft som bär och förvandlar. Nåden finns där. Och här tas det också upp att Paulus väljer att glädja sig åt svagheter, eftersom de blir scenen där Kristi kraft får verka. Hans styrka är inte egen förmåga utan beroendet av Kristus. Och det här är ju en ganska svindlande tanke. Och jag måste ärligt säga att det här är en stor utmaning för mig. Jag har absolut inte kommit dit i min andliga utveckling att jag glädjer mot mina svagheter och mina kamper. Men jag blir förundrad ibland när jag läser om i Nya testamentet att både lärjungarna och Paulus, de gjorde det. De hade kommit så långt i sin andliga utveckling. Men jag måste ärligt säga att där kämpar jag. Jag tycker det är jobbigt med utmaningar och är glad om jag slipper dem än så länge. Men jag kan ändå börja ana styrkan i det här och se att det finns en vishet i det. Och önskar att jag ska komma dit en dag. Och att vi alla kanske ska göra det, om det är fler än mig som är på den här nivån. Hur kan vi då tillämpa det här? Finns det något sätt vi kan tillämpa det här i våran vardag och lära oss av det? Ja, jag tror att det här med att våga bekänna vår svaghet är en viktig del. Det är en väg in i beroende också av Gud, att våga erkänna att vi har svagheter, att vi är beroende av honom. Och det är ju någonting vi får jobba med, att våga berätta, dela med varandra om det som är jobbigt. De utmaningar vi har, och våga lätta på locket. Och här gäller det ju vad vis givetvis att göra det med människor man känner sig trygg med. Och göra det i små steg så man inte blir besviken eller upplever att människor trampar på en eller så. Men jag tror att kanske i den lilla gruppen med dina förtroliga vänner, i din bönegrupp och så, kanske du vågar göra det. Och det kan bli så fint när man gör det. Och jag tänker på det som Frank Mang sa, som jag tycker han var en av de viktiga troshjältarna, får man väl säga, ändå kanske under lång tid i Sverige, som påverkade mycket av Sverige på ett sätt och var en kristen förgrundsfigur, speciellt inom missionsförbundet där han reste runt som evangelist. Men han talade om att när sår läggs till sår, jag vet inte om du har hört det, jag tycker det är så vackert, att när våra svagheter möts, när vi vågar berätta om det vi kämpar med, så uppstår det oftast något vackert och starkt och fint där Gud kan verka. Och jag drömmer om en församling där vi ännu mer vågar göra det. Där jag vågar göra det och vi alla i rätt sammanhang. Och det har vi också faktiskt sett lite på våra delar trogudstjänster, om jag har förstått att det har växt någonting fint där som gärna kan fortsätta. Så där har vi ju en möjlighet att kunna göra det. Och sen tänker jag också att vi kan söka Guds närvaro många gånger istället för snabba lösningar. Vi vill ju gärna ha en lösning på saker och ting, men ibland kanske vi inte får det. Men att då inse att i Guds närvaro finns det tröst och kraft för oss att kunna hantera även svåra situationer. Och att vi kan få uthållighet och vishet och Guds kraft att bära saker. Det ska inte, men jag, som ni vet, så är jag också en väldigt stor ivrare för att vi ska be för allting också, att det ska upphöra och bli bra och så. Så att det finns ingen motsättning i det, men vi behöver ha båda perspektiven på något sätt och se att ibland så handlar livet av att orka med att hantera det som är svårt. Sen har vi det här med att låta svagheten bli vittnesbörd, som jag också tänker är fint. Och det var ju lite inne på här redan innan, att det finns möjligheter för oss att kunna berätta om vår svaghet och att det faktiskt kan också öppna upp för Gud. För människor som inte känner honom, men också för andra kristna. Att det kan få bli ett vittnesbörd om Guds närhet och nåd. Finns det något annat man kan göra i sin vardag? Ja, jag ska bara nämna ett par små saker så här. Kanske kan man varje dag stanna upp och inför Gud bekänna att det finns saker som man kämpar med och brottas med. Erkänna sin svaghet och be om nåd. Det är en viktig del i bönelivet att öppna upp för det. Man kanske också kan hitta någon bönepartner, någon vän eller någon liten grupp där man vågar öppna sig och vågar be på det här sättet. Och vågar dela de djupare sakerna man brottas med. Vi lyssnade i inledningen på de här fina orden som Anders läste om att Gud är all trösts Gud. Och jag tänker att de skulle vilja ta med oss här som avslutning i igen. För Gud finns alltid nära oss. Han finns där för dig och för mig för att trösta och styrka. Och jag tror att en av de största nycklarna i livet är att vi blir medvetna om att Gud är med oss och att han finns där för oss. Och det står så vackert här. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all tröst Gud. Jag tycker det är så fint. Här lyfts Guds egenskaper fram att han är barmhärtighetens Fader. Han vill visa barmhärtighet. Han är all tröst Gud. Tänk vilken fulländighet i Gud att han är all tröst Gud. Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Det här kanske inte är vår upplevelse alltid, men det finns en potential på något sätt att kanske lära känna Gud som tröstaren och barmhärtighetens Fader. Och för att sammanfatta det jag vill säga i den här predikan. Vi behöver inte skämmas för våra svagheter. I dem får vi upptäcka att Guds nåd inte bara tröstar utan gör oss till bärare av hans kraft. Låt oss därför inte fly ifrån brist utan vända oss till Gud och låta hans nåd göra oss starka i det som är svagt. Ska vi stå upp och be tillsammans? Herre Jesus, tack för att din nåd är nog. Hjälp oss att erkänna vår svaghet och att låta din kraft verka genom oss. Ge oss mod att vara sårbara inför varandra och att vittna om hur du bär oss. Tack för det som du har talat till oss nu genom ditt ord. Vi ber att det ska få bli till liv och tillväxt för ditt rike. Och att vi ska få nåd och kunna leva på samma sätt som aposteln Paulus talade om. Att kunna se någon typ av styrka i att vi har dig i allt. Att vi kan luta oss mot dig mitt i livets svårigheter. Få hämta kraft och tröst hos dig. Var med oss Gud. Låt oss få uppleva tröst verkligen i alla de utmaningar som var och en av oss står i. Du vet Herre vad vi kämpar med. Ge oss kraft, nåd och tröst. Amen.